En podcast från Aftonbladet Ledare.
Åsiktskorridor.
Hej och välkomna till veckans Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladets ledarredaktion. Det är förmiddag, det är måndag den 1 april när vi spelar in det här. Och även om man emellanåt inte tror sina öron när man hör den politiska debatten, så ska vi prata allvar och sanning i podden idag. Med oss för att göra det har vi Ulrika Stenström som är moderat.
Yes, box.
Hej, välkommen.
Hej.
Vi har från Aftonbladets ledarredaktion har vi Jonna Sima.
Ja, det har vi.
Och vi har Anders Lindberg.
Ja.
Det har vi. Vi går rakt på sak här, inga krusiduller. KD ska vi prata först om. De har haft kommundagar i helgen och vad de var glada. Det var väldigt god stämning tycker jag. Och tror jag det, enligt en initio som Aftonbladet publicerade i torsdags, eller fredags,
fredags
så hade KD 12,1%. De går som en raket.
Jag känner igen det här alltså. Det känns. Vi
har pratat en hel del om KD det här senaste året, men vi ska göra det igen. Vad är det som funkar så himla bra för Kristdemokraterna just nu?
Får jag bara säga att jag tycker att jag känner igen det här. Hela känslan är precis som ungefär så här 2002 när Lars Leijonborg hade blivit Lejonkungen. Så här är ett outhärdligt lyckliga människor. Och jag menar inget negativt
du är slaven på triumfagnen nu som står och viskar i Ebbas öra. Memento mori.
Ja. Eller? Nej, men läs lite ni vet, Machiavelli. Nej, men det är jätteroligt för dem, men det känns igen i den där känslan när man är oövervinnelig. Det finns ju flera, men just i borgerligheten, tidigare allians
alltså, ni har sett det för.
Ja.
Jag tänker att man ska inte först läsa Machiavelli, man ska först läsa Sun Tzu. Den kinesiske militärstrategen.
Du är väldigt inne på Kina just nu.
Han sa att all krigföring är vilseledning. Och jag tror att det där är lite nyckeln här. För att vad KD försöker göra, det är att KD försöker göra om sig till ett parti de inte är. De försöker driva en högerpopulistisk retorik.
Det vill säga att Ulrika nickar instämmande
det
här.
Jo,
men det är väldigt intressant att se. För att de driver en högerpopulistisk retorik och så samlades alla de här människorna, liksom pingstvännerna och annat i fredags och skulle liksom bära upp den här högerpopulistiska jättehårda retoriken. Och då visar det sig då att de har ju två stora kandidater, eller viktiga kandidater i EU. Det är David Lega från Göteborg och det är Sara Skyttedal från Östergötland. Sara Skyttedal ställer ju upp på den här nya linjen. David Lega säger absolut nej till att liksom öppna upp för SD. Så redan där...
Säger han verkligen absolut nej?
Han röstade nej till och med.
Och sen sa han ville ha mer tid, sa han.
Ja, jag tror att...
Vi ska återkomma till det här.
Ja, absolut, kanske är fel. Han kanske ändrar sig. Men jag har intervjuat David Lega tidigare och det är liksom en väldigt ideologisk person. Så jag har svårt att tro att han skulle liksom förflytta sig. Men jag tänker att de försöker liksom låtsas att de är något de inte är. Och frågan är liksom, hur länge håller det?
Men tror du inte det är så snarare att det har tagits över av personer? Alltså partiet har tagits över av personer som försöker göra någon slags nytt parti av KD. Alltså jag tänker på Johan Ingerö och Per Gudmundsson och sådana som kommer vara ganska tongivande personer.
Drivna tänker jag. Opinionsbildare kan
absolut,
man kalla
och som har drivit just sådana här frågor som nu verkar få partiet att lyfta.
Mm. Ulrika?
Nej, men alltså jag håller nog med om att jag tror att traditionella kristdemokrater som har gömt flyktingar och vill ha ett högre bistånd och så vidare, de känner sig nog inte helt hemma i det här populistiska spåret. Och det visade sig också att så brukar det i och för sig alltid vara att om någon gör en omläggning så är det någon annan som blir förbannad. Det är liksom goes with it. Men ja, jag tror att det finns många kristdemokrater. Läste hon Henriksson,
Emma Henriksson.
Och hon är ju ändå en väldigt traditionell kristdemokrat, liksom Jakob Forssmed som ju också reserverade sig i partistyrelsen.
Vice partiledare.
Så att man är nog lite splittrade, samtidigt som jag ju också vet att när det är framgång i ett parti så knyter sig den minoriteten.
Jag har varit borta från stan här i en vecka, men vad jag har förstått är att alla verkar ha gjort samma analys av den här KD-helgen. Det är att gladast vinner. Och lite så måste man ju ändå säga att hon har ju, dels är hon Ebba Busch tog då, hon är ju en skicklig debattör och med det här goda humöret, och det är en ganska tacksam roll.
Hon är en av få, om jag får säga, som verkar trivas som politiker.
Absolut.
Alltså, hon verkar jättekul på jobbet.
Ja, hon älskar debatt fighter och älskar att gå i clinch så där, på ett sätt som ju väldigt många inte gör. Och som Ulf Kristersson också, som jag läste att han är hennes motsats. Han framstår liksom alltid lite sur och missförstådd och bitter. Och det är inte så kul. Det är inte den man vill se kanske som
kanske
sin ledare.
Ja.
Så.
Ulrika vifta lite här.
Ja. Ja, men hon har ju också en tacksam roll, som att hon är i opposition. Hon behöver liksom inte ta ansvar. Och att som på ett sätt Ulf Kristersson måste, att han var ju ändå statsministerkandidaten mot Stefan Löfven. Och innan har ju Annie Lööf varit den som kanske varit den här positiva framåt en marsch. Liksom, att hon har velat ha den framtoningen.
Och också var en väldigt hård oppositionspolitiker mot Löfven.
Precis, men nu har ju hon hamnat i någon slags ansvarsposition och ända sedan efter valet i princip. Så, och det blir ju direkt lite så här mer allvarstyngt och kanske lite ofestligare än för många väljare.
Så riva vi som
syvende och sist, så oavsett vilken retorik du har så måste du fylla det med ett innehåll, annars kommer det falla platt i förlängningen.
Därför att
make EU lagom igen, vad betyder det? Vad är det som ska göras lagom och från vad ska göras lagom? Det är ju en direkt rip-off på Trump kampanjen och jag tror att det kanske är, ja, man vill väl ta moderater som har gått till SD och moderater som var förbannade på nya moderaterna. Det är väl det som alla håller på och bråkar om. Frågan är när de ska börja bråka om de andra väljarna som finns i omlopp.
Men det är också, jag tror att vi är i ett läge när, som är väldigt likt det som Socialdemokraterna hade någonstans på 90-talet, att den viktigaste motståndaren var Vänsterpartiet. Man var liksom rädd för att Vänsterpartiet skulle ta ens väljare. Och nu hamnar ju Moderaterna i precis det läget som Göran Persson var när Gudrun Schyman liksom ökade.
98, när hon fick 12%.
Ja, egentligen hela andra änden av 90-talet. Och där ser vi väldigt tydligt att Moderaterna nu måste på något sätt hantera detta. Och det som Socialdemokraterna tror jag lärde sig under den perioden, det var ju att det hjälper inte att bråka med Vänsterpartiet. Du måste gå mot mitten och ta mittenväljare om du ska vinna. Och valet 98 när sossarna bråkade med vänstern, då höll det på att gå riktigt åt skogen. Då höll man på att förlora makten. När man bytte strategi sen och siktade på mittenväljarna, vilket man gjorde 2002, då fick man nästan 40%. Och där tror jag att här måste Moderaterna, KD och SD liksom reda ut. Om de kannibaliserar på varandra, då kommer vi få ett konservativt block på en 42-43% som bråkar med varandra och blir mindre och mindre och mindre och mindre. De har inte en chans att få regeringsmakten.
Och här förklarar alltså Anders Lindberg hela projektet med Nya Moderaterna, som var framgångsrikt och var 8 år i regeringsställning.
Jo, men det har ju inte riktigt de nuvarande... Ja, men jag förstår,
nej, men
jag förstår
jag
nya
projekt.
Jo, men jag förstår projektet med Nya Moderaterna. Jag förstår precis hur man tänkte, därför att sossarna tänkte likadant innan. Men det spännande med KD nu är att de absolut inte tänker så. De tänker att om vi går så långt vi kan åt höger så ska något magiskt hända och alla väljarna ändras och rösta på dem. Men sanningen är att svenska val vinns i storstäderna, de vinns i mitten, de vinns i medelklassen.
Det är helt riktigt. Vi är helt enade.
Det är en sak som jag har tänkt på, det är att kritiken från KD mot media har varit att ni har varit så fixerade vid den här nedåtgående, eller att det har gått så dåligt under lång tid för KD. Det var det enda
ni
ville...
Men de pratade ju själva om sin hängmattekurva.
Precis, det var väl den där när hon tillträdde och var föräldraledig och sådär, ganska borta från debatten.
Ja, men även längre tillbaka så har det väl sett ut så för KD.
Men just att det har varit media bara fokuserat på det. Och det kan man ju faktiskt ge dem rätt i också, på ett sätt. För att det har varit väldigt lite kritisk granskning kring KDs politik och kring Ebba Busch Thors bakgrund tidigare. Men nu när det går väldigt bra för partiet, då börjar det komma också. Jag läste en granskning om hennes facit som kommunpolitiker i Uppsala. Ja, och det var ju verkligen intressant hur hon hade liksom... misslyckats ganska kapitalt och skapat enorma budgetunderskott som sossarna av en händelse fått ta tag i efter valet.
Men Men sen vad du sa där, Anna, om att hon verkar vara den partiledare som har kul på jobbet. Det handlar nog inte bara om framgångarna. Jag tror verkligen hon har kul på jobbet. För att hon är väldigt genuin i sig själv. Sen kan jag ju ifrågasätta vissa uttalanden, men hon framstår genuin och på riktigt. Och det är det jag har efterfrågat väldigt länge. Så jag tror att hon vinner rätt mycket på att bara vara sig själv. Mm. Alla andra är ju som sagt upptagna, så det får man ju ge en eloge.
Men om jag ändå ska summera det ni säger nu, så här, varför går det så himla för KD? Så är ni ändå inne på att det är ganska mycket retorik bara. Alltså retorik och Ebba Busch Thor som partiledare, som liksom som förmedlare. Ni tror inte mer, alltså vad ska de göra politiskt då, innehållsligt?
Jag tror att det finns ett skifte i opinionen som skedde någonstans för 3-4 år sedan, som var en ganska massiv högervind. Och den lyckades inte Kristersson fånga upp i valet. Inte KD heller, ska man inte glömma bort. Men nu har KD äntligen hittat liksom en mekanism för att fånga den här högervinden. Och jag tror inte den högervinden handlar så mycket om sakfrågor som den handlar om känsla, en upplevelse av människor, att eliten har inte sett mig och sånt. Och nu måste hon ju fylla det här med ett innehåll.
Ja.
Lyckas hon med det?
Att går du bara på känsla så kan folk åka runt i vinden på något sätt. Men när de fast förankras genom att de förstår vad det är för sakpolitisk grund du har, då kan de också stanna kvar. Och det tror jag är väldigt viktigt. Och det efterfrågar jag precis överallt. Det är därför jag hela tiden tjatar om Assar Lindbeck-kommissioner, nya skatteförslag, nya breda skatter och många, många, många reformer på alla områden. Eller hur? Hur länge har jag tjatat om det nu?
Ganska länge, ska vi ge dig. Jag tänkte på det, vi var inne på den tidigare med den här sprickan då, som ändå finns i partiet, att Jakob Forssmed och David Lega, det är ändå två tunga namn i partiet som har reserverat sig mot den här öppningen mot SD som Busch Thor kom med för 2 veckor sedan och som borde ha givit utslag i den Initio Aftonbladet publicerade, tänker jag.
Fast jag tror inte det gör något längre, utan jag tror
det var lite det som var min fråga. KD verkar inte ha tagit skada av det.
Nej, jag tror partierna är sina partiledare. Jag tror det är en skillnad här mellan moderater och socialdemokrater. När de börjar bråka internt, då går de ner. Därför att du förväntar dig på något sätt att det ska kunna regera. Den här typen av så här mera mindre partier, de är väldigt mycket sina partiledare. Jag tror inte, det är väldigt få som kan nämna någon annan vänsterpartist än Jonas Sjöstedt. Ändå finns det jättemånga. Det är väldigt få som kan nämna någon annan i L än Jan Björklund. Nu kanske det har ändrats.
De tror inte jättemånga den senaste tiden faktiskt.
Ja, det är möjligt.
Fast ärligt talat, ska jag säga.
Ärligt talat inte jag säker på det. Och det där gör... Och det där gör
liksom, skojar lite, Anna och jag.
Jo, men jag har ingen humor.
Nej, det är helt okej. Då slår vi fast i det här avsnittet. Anders Lindberg har ingen humor.
Men det har väl aldrig haft.
Nej, men jag måste bara säga att jag tror att också att väljarna har insett att vad som krävs för om det skulle bli en borgerlig regering. Alltså innan valet så ville ju ingen erkänna att det krävdes ett stöd av SD. För att de borgerliga partiledarna förnekade ju det. Utan det skulle bli en alliansregering till varje pris. Liksom. Och trots att vi påpekade...
De mumlar ju lite runt det fortfarande, kan jag tycka.
Att de, ja, men nu har de ju mumlat mindre om det. Och ja. Då så ser ju också väljarna mer tydligt att
menar att de vill ha stöd av SD, men de tror att de ska få det utan eftergifter på
sätt. Ja, men det tycker jag inte att de tycker längre från KDs håll, utan de är ju mer att vi är öppna för att förhandla eller för att föra diskussioner. Och uppenbarligen finns det, eftersom som Ulrika säger, att man kommer från Moderaterna främst till KD nu. Det är väl den här lite mer, vad ska man säga, konservativa, invandringskritiska delen av Moderaterna.
Jag är inte så säker på att det är så ideologiskt. Jag tror inte folk är det. De går till någon som verkar framgångsrik och tycker någonting och är sig själva. Sen att man håller sig på kanske den ena eller den ena, alltså vänster eller höger, alltså absolut. Mm. Men jag är inte så säker på att, jag menar, borgerlig kannibalism höll man på i 70 år, vilket gjorde att Socialdemokraterna kunde sitta i regeringsställning jämt. 65 och 74 år i alla fall. Och det här bara fortsätter, den här kannibalismen. Så att för mig är det väldigt tragiskt att man liksom tar av varandra istället för att ta från den andra sidan, så att säga. Det är ju det som är hela grejen.
Mm. Vi kommer få skäl att återkomma, inte minst till Moderaterna som idag presenterar ett idéarbete de ska göra. Ja, är det så? Ja, så vi kommer få skäl att återkomma.
Men det är efter den här podden. Så det är
efter den här podden, precis. Vi vet inte vad det innehåller. Men, så att jag menar bara att vi kommer få skäl att återkomma till borgerligheten och deras interna stridigheter.
Och Moderaterna har ju sina landsdagar till helgen.
Landsdagar har
Sverigemötet.
Men det skulle kunna vara tvärtom. Tänk om
de kunde samordna.
Nej, landsdagar har ju partidagar har SD. Partitag.
Men partikongress då?
Partikongress har annan. Mm. Okay. Varför kan de inte heta en sak?
Jag säger ju det. Varför kan de inte heta en sak? De måste ha många olika möten.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Vi ska gå vidare. Vi ska fortsätta prata om borgerligheten. Vi ska prata om, förut så var det ju KD som var det ständiga krispartiet. Nu är det ju L då som är det ständiga krispartiet. Och nu, det som hände förra veckan i det här partiet var att de 2 månader före valet presenterade sin toppkandidat till Europaparlamentet. Hon heter Karin Karlsbro. Hade ni koll på henne?
Nej.
Ja. Ja, Ulrika hade det, av förklarliga skäl. Så vi kan
delvis hade jag det.
Okej, vad visste du?
Jag visste att hon tillhör, eller jag vet att hon tillhör den falang som är mot SD. Hon kommer ju ur liberala ungdomsförbundstraditionen.
Så att hon var ordförande i mitten på 90-talet.
Ja, och hon ingår i den traditionen. Varför jag är intresserad av det, det här tyder ju på mitt begränsade intresse för L kanske, men jag är ju intresserad av hur L ställer sig i regeringsfrågan. Och då är det ju intressant som jag ser det att en sån person som Karin Karlsbro blir kandidaten och inte någon liksom mera batonghård liberal. Därför att det tyder ju på att den falang som i någon mening hade majoritet när man tog januariavtalet fortfarande har en majoritet. Så det är ju det som jag liksom är nyfiken på. Sen är hon säkert en jättebra kandidat.
Och det är lite intressant för Cecilia Wikström då som petades från nummer 1 på listan. Eller petades helt.
Petades helt.
Ja, precis. Ja. Hon har ju väldigt starkt stöd annars från just den falangen.
Ja, och det är intressant att då har det andra gänget som då ville detta, ville ta över, de har då inte lyckats uppenbarligen.
Inte där, nej.
Inte där
Persson
i alla fall.
Och Persson. Och du känner till henne för att hon var stabschef hos Nyamko Sabuni under den första Reinfeldt-regeringen. Googlade jag mig fram till. Så jag förstår att du hade koll,
jag har koll på henne. Ja. Och jag hade även koll på att hon var i den
vilken falang?
Mera vänster-liberal-falangen.
Jag förstår.
När man har talat vänster i L, eller blir det så här negativt?
Nej, absolut.
Socialliberal brukar man väl heta.
Nej, men de brukar inte. Jag kanske umgås med väldigt mycket vänsterliberaler.
De ryggar inte för det.
Nej,
de
har inga problem med inte.
Det. Men hela grejen att man 2 månader före valet utser sin toppkandidat och som Jonna sa petade Cecilia Wikström helt från listan, Lex Corazza Bildt antar jag, så ni ska kunna få några kryss. Vad säger det här om hur liberalerna mår egentligen?
Nej, det är nog väldigt, väldigt jobbigt eftersom alla sitter och ringer till media hela tiden och verkar bara göra någonting annat, inte göra någonting annat än att bakgrundssamtala med alla journalister. Så att det är klart att det är väl lite krig, men det lägger sig väl också. Men det intressanta blir vem det blir som partiledare till slut.
Ja, för den striden ligger ju och puttrar i bakgrunden hela tiden. Som vanlig som inte kan någonting om partiväsende överhuvudtaget och bara läser tidningar, är det inte lite fördel Lex Sabuni just nu? Eller är det bara vad Ullenhag ska få oss att tro?
Nej, jag tror inte att jag tror fortfarande att det blir Erik Ullenhag.
Du tror fortfarande.
Och det här handlar verkligen inte om att jag har någon egen vilja här, utan jag brukar göra analys utifrån vad jag tror, inte vad jag vill.
Nu har vi gått över till partiledarbytet alltså.
Ja.
Från EU-valet till...
Ja, ah,
just det svänger snabbt.
Vi pratar om liberalerna. Okay. Liberalerna. Allt det här är liberalerna.
Ja.
Det är så spännande vad som händer där.
Men han ligger och lurar i vassen alltså, menar du Ulrika? För att han har ju inte sagt...
Lurar i vassen. Det här är ungefär precis som inför regeringsförhandlingarna. Då enligt vissa tidningar så var det ju helt självklart att den falang i Liberalerna som tyckte att man kunde få stöd av SD skulle vinna.
Den så kallade högljudda falangen.
Den högljudda falangen som pratar mycket med media. Men det visade sig att det var ju ganska så jättefel. Så att jag litar inte riktigt på rapporteringen, för jag tror att det finns en viss tendens att en viss falang kanske låter mer än den andra. Ja, och det kanske finns en anledning till det.
Ja, och det kände jag just att när Karin Karlsbro blev så tänkte jag så här, det här känns inte helt fel. Och jag har ju då en egen vilja till skillnad från Ulrika som jag analyserar här. Min vilja är ju att jag vill ju inte att Liberalerna ska fara iväg in i någon slags tävling med KD och M. Om
finns
liksom,
det ens plats där kan man fråga?
Dels för partiets egen skull så kan man ju undra om liksom, är det verkligen smart när det finns en stor mitten där det inte så många är. Men sen också, jag tror ju att jag tror inte Liberalerna skulle finnas i det läget framöver. Jag tror ju att en Nyamko Sabuni som drar iväg in i liksom det här
tandhörnet.
Det är klart att då blir plötsligt Centern ensamma om mittenväljarna. Och de är väldigt många, speciellt i storstäder och så i Sverige.
Sossarna
har ju misslyckats med det här än så länge. Jag hade ju gärna sett att Löfven lyckades.
Det låter uppgivet.
Jag är lite, när det gäller det här så är jag lite uppgiven med hur partiledningen i Sossarna gör. För att de har liksom ingen... Ska du vinna de här människorna så måste du ha en idé. Det är ju Ulrikas reformer igen. Du måste ha en idé om vad du ska göra som gör att de här människorna känner att du står för dem. Och att vara mot SD kommer att räcka ett tag, men det kommer inte att räcka till 2022. Så du behöver liksom leverera politiska förslag. Mm. Och jag är lite rädd för att liksom ingen älskar mitten längre. Att alla får iväg åt någon kant och det finns liksom massa väljare som flyter runt och som ingen vet hur de tar vägen. Och jag vill inte att de ska hamna hos Annie Lööf.
Ja, men jag är lite rädd för att Liberalerna kommer åka ur bland annat EU-parlamentet nu. För att den här personen som verkar vara en...
Karin Karlsbro.
Ja, Karin Karlsbro. Hon verkar vara en utmärkt person med ett imponerande CV så när man hör det. Men hon är ju totalt okänd. Och de ligger ju redan risigt till i alla opinionsmätningar. Och också har de fått den här stämpeln som fifflar partiet efter... Inte minst...
Karlsson Lövdals makelemang med hyreslägenheter. Det
precis, att hon har hyrt en lägenhet av sin man. Som mannen har bott i och allt det där.
Det är en soppa.
Det är en soppa. Men även med Cecilia Wikström som i och för sig inget fiffel så. Men att hon har ändå tagit ut... hon har lukrativa sidouppdrag helt
enkelt. Jag ska säga att Liberalerna har alltså 2 mandat i EU-parlamentet idag.
Men det finns dock en sak vill jag ta. Alla dömer ut Liberalerna. Jag har sett det överallt nu i debatten. Så jag vill bara säga att det finns en sak som talar för Liberalerna i EU-valet. Deras väljare, till skillnad från alla andras väljare, går faktiskt och röstar i det valet.
Och är intresserade av EU.
De är intresserade av EU-frågor, men de går och röstar. Och det ser man på tidigare vallokalsundersökningar. Att sossarnas väljare går inte och röstar. SDs väljare går inte och röstar.
Och Moderaternas väljare går inte heller och röstar.
Nej, Moderaternas storle går inte och röstar. Och tittar vi på liksom socioekonomin för hur man röstar, då är det liksom storstadsväljare med hög utbildning som är liksom den dominerande delen. Det är precis det som är Liberalernas liksom målgrupp. Mm. Ja, det är Liberalernas USP. Så att även om de ligger på 3% i ett riksdagsval, så det kommer att betyda att de kommer in i Europaparlamentet.
Tror du? Men är det
jag
inte
vill
så
bara slänga in detta. Att, liksom, att ha sina väljare som går och röstar är en jättefördel i ett val med knappt 50% valdeltagande.
Och jag vill också slänga in att vi för 1 år sedan satt här och räknade ut KD ganska hårt i riksdagsval.
Det var tid
i
det.
Det var tid i det. Mm. Så att saker kan hända. Det svänger fort. Det blir ett lite kortare avsnitt idag. Jag tror faktiskt att vi sätter punkt där för idag. Tack Ulrika Schenström, Jonas Sima och Anders Lindberg. Tack. Ha en fin vecka så hörs vi. Hej!
Åsiktskorridoren.